Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Och idag så ska vi prata om det stora bråk som har uppstått mellan WhatsApp, Telegram och Elon Musk.
Elon Musk kom in där lite konstigt, men det är ju för att han driver X numera och de har ju lanserat sin totalsträckskrypterade meddelandetjänst X-chat. Och i veckan så passade både Elon Musk och Telegrams grundare Pavel Durov på att ge en känga till WhatsApp med anledning av en grupptalan som riktats mot WhatsApp. De som stämmer WhatsApp påstår att totalsträckskrypteringen som WhatsApp utlovar egentligen bara är en ren och skär lögn. Men ligger det någon sanning i det här? Ja. Det är det vi ska gräva djupare i veckans huvudämne av Bli säker-podden. Ni vet, podden som precis som vanligt produceras av Nika Systems.
Inspelat den 28 januari, släpps den 29 januari i din poddspelare på YouTube och även på Nika Systems webbsida. Mm. Innan vi pratar om WhatsApp och det där bråket så ska vi gå igenom lite andra snabbisar. Och om jag säger 149 miljoner läckta lösenord eller användaruppgifter. Det är ganska stor summa.
Det är många läckta uppgifter, det är det. Och det blev stora rubriker av det i fredags också när nyheten briserade som att den här stora samlingen med inloggningsuppgifter hade legat publikt i en månad på nätet. Men när jag fick frågan från först en av medlemmarna i Säkerhetsbubblan och därefter Göteborgs-Posten om huruvida det var allvarligt eller inte, så fick jag bara svara, jag vet inte. För vi vet inte vad det är som har hänt. Det vi vet det är att Jeremiah Fowler, en säkerhetsforskare som tidigare har upptäckt sådana här lösenordsläckor, konstaterade att han hade hittat en databas på nätet, en publikt exponerad databas på nätet med inloggningsuppgifter till 149 miljoner konton. Däribland 48 miljoner Gmail-konton, 17 miljoner Facebook-konton, 6,5 miljoner Instagram-konton och så lite Outlook-konton, OnlyFans-konton och sånt också. Men de här uppgifterna var det väldigt otydligt varifrån de egentligen kom. Var det nya uppgifter? Var det gamla uppgifter? Varifrån kom de egentligen? Ja, vi vet hur de samlades in. Allting tyder på att de samlades in med en sån här infostealer, en typ av spionprogram som stjäl inloggningsuppgifter från de infekterade användarnas datorer. Det finns alltså ingenting som tyder på att Gmail eller Facebook skulle ha läckt lösenorden. Det är inte därifrån de kommer, utan de kommer från användarna. Men vilka användare som är drabbade och när de är drabbade, det står skrivet i stjärnorna. Jeremiah Fowler skrev ett blogginlägg med anledning av sin upptäckt och han publicerade det på ExpressVPNs webbplats. Vi har översatt en liten bit av det för att förstå vad det var han gjorde när han upptäckte den här databasen och varför det ställer till lite problem i de här sammanhangen. Det står så här när det gäller hans försök att först och främst få bort uppgifterna från nätet.
Det tog nästan en månad och flera försök innan det slutligen vidtogs åtgärder. Hostingen stängdes av och miljontals stulna inloggningsuppgifter slutade vara åtkomliga. Vi hoppar fram lite i citatet. Det är inte känt hur länge databasen var exponerad innan jag upptäckte och rapporterade den eller om andra kan ha fått tillgång till den. Ett oroande faktum är att antalet poster ökade från den tidpunkt då jag upptäckte databasen tills den begränsades och inte längre var tillgänglig.
Mm. Här kan man ju då tänka att ja, då borde väl Jeremiah Fowler ha undersökt vad var det för uppgifter som kom in i databasen? Var det nya uppgifter som samlades in från infekterade datorer eller var det bara gamla lösenordsläckor som importerades? Ja, det vet vi inte för att han beskriver i slutet av artikeln att han helt enkelt arbetar på det här sättet.
Som en etisk säkerhetsforskare laddar jag inte ner eller behåller exponerad data. Min interaktion är begränsad till att ta ett minimalt antal skärmdumpar som är strikt nödvändiga för att bekräfta och dokumentera problemet.
Och det som han då har bekräftat och dokumenterat, det är att det existerar spionprogram som stjäl inloggningsuppgifter från användares datorer. Det visste vi. Men vi vet inte någonting mer om det här. Jag är faktiskt snudd på irriterad över att trots att den här databasen låg publik i nästan en månad, så verkar det inte som att han har rapporterat det här till Have I Been Pwned, alltså navet för lösenordsläckor. För det är ju det enda, eller det ska säga, det är det bästa sättet för någon att undersöka om det här är gamla läckta uppgifter eller om det är nyläckta uppgifter. Sen så innebär det här ju också att det inte finns någon åtgärd som användare kan vidta. Jag såg att det var vissa medier som tipsade om att man skulle använda Have I Been Pwned för att söka efter sin mailadress och se om den förekommer i den här lösenordsläckan. Men eftersom inte Jeremiah rapporterade in den och inte har sparat en kopia på den, så finns det inte någonstans att söka efter sin mailadress heller. Så det enda vi kan dra som slutsats av den här jättenyheten med de 149 miljonerna läckta lösenord, det är att ja, lösenord läcker. Håll din dator säker. Undvik att infektera den med spionprogram. Mer än så kan vi inte säga.
Nej. Och i helt andra nyheter så kan vi konstatera att Microsoft nu lämnar ut krypteringsnycklar till FBI.
Någonting som vi har misstänkt men som vi nu har fått bekräftat. Det var i slutet av förra veckan som Forbes rapporterade att Microsoft hade gett FBI tillgång till de här återställningsnycklarna som krävs för att kunna dekryptera BitLocker-krypterade Windows-datorer. Forbes skrev så här, fritt översatt till svenska.
I början av förra året delgav FBI Microsoft en husransakningsorder och bad företaget att tillhandahålla återställningsnycklar för att låsa upp krypterade data som lagrades på 3 bärbara datorer. Federala utredare på Guam trodde att enheterna innehöll bevis som skulle kunna hjälpa till med att bevisa att personer som hanterade öns arbetslöshetsstöd under covid var del av en plan för att stjäla pengar.
När det kommer till BitLocker på företagsdatorer, datorer som kör Windows 11 Pro eller Enterprise, då går det att skydda datan som lagras på den lokala lagringsenheten, lokala lagringsvolymen, med BitLocker. Och när BitLocker aktiveras, då får användaren välja var återställningsnyckeln ska sparas. Den nyckel som behövs ifall användaren blir utelåst. Och det kan användaren välja då mellan att skriva ut eller skapa en fil som användaren kan lägga på ett USB-minne. Jag brukar lägga den i min lösenordshanterare. Eller ifall den datorn är kopplad till ett Active Directory, då kan användaren också, eller då kommer den vara konfigurerad så att återställningsnyckeln sparas så att IT-avdelningen kan låsa upp datorn vid behov. Eller så kan användaren koppla det till sitt Microsoft-konto. Men när det gäller hemversionen, då finns det inget sådant alternativ. När det gäller hemversionen av Windows, då används en light-version av BitLocker som kallas enhetskryptering. Och den aktiveras automatiskt när användaren kopplar datorn till sitt Microsoft-konto och då sparas återställningsnyckeln på Microsoft-kontot, men inte totalstreckskrypterat, det vill säga Microsoft kan komma åt den. Och nu vet vi att de inte bara kan komma åt den, de lämnar också ut den ifall det är så att FBI ber om det. Microsoft har bekräftat det här till Forbes. De förnekar alltså inte att de gör det, utan de bekräftar att de gör det och säger att de får cirka 20 förfrågningar per år om att lämna ut sådana här BitLocker-nycklar. Då är den stora frågan, är det ett problem egentligen att Microsoft lämnar ut den typen av nycklar till FBI? Ja, det får man själv fundera över. Jag ser egentligen den frågan som mindre relevant. Den stora frågan är, kan de lämna ut det? Och ja, det kan de. Jag förstår också att de är skyldiga att lämna ut det om de kan lämna ut det.
Ja.
Men det är ju därför de här lösningarna ska konstrueras så att inte tjänsteleverantören har möjlighet. De ska inte ha nyckeln överhuvudtaget. De ska inte kunna lämna ut den. För om de kan lämna ut den till FBI, då kan de också lämna ut den till någon annan. Om du är en företagsanvändare, du har Windows 11 Pro eller Enterprise, då hade jag ju rekommenderat att du själv sparar din återställningsnyckel i BitLocker, i din lösenordshanterare, till exempel Bitwarden, istället för att ladda upp den till ditt Microsoft-konto. Om du är en hemanvändare, ja, i och för sig, då beror det ju lite på hur pass orolig du behöver vara för den här saken. Har du ingen känslig data som du är orolig för att någon myndighet skulle kunna komma åt om de stjäl din dator eller tar din dator och sen får Microsoft att lämna ut återställningsnyckeln? Om du inte är orolig för det, då behöver du inte bry dig speciellt mycket om det. För Microsoft kommer ju inte lämna ut nyckeln till tjuvar som stjäl din dator. Det är ju det viktigaste skälet till att du ska använda volymkryptering. Enhetskryptering som det kallas i Windows 11. Men om du till exempel är granskande journalist eller någon annan som har behov av att skydda känslig information, då är det kanske bra att använda till exempel VeraCrypt, som vi har rekommenderat tidigare, som gör det möjligt att skapa ett krypterat litet valv som du kan lagra den extra känsliga informationen i så att ingen annan kan komma åt den. Länk till VeraCrypts webbplats ligger i våra show notes, och ja, deras webbplats ser ut som hej kom och hjälp mig, men det är ett bra verktyg, det är det.
Och nu till ett mer eller mindre kommersiellt budskap, lite beroende på hur man ser på det, från ingen mindre än Karl-Emil Nicka.
Ja, för jag ska nu i februari återuppta den föreläsningsverksamheten som jag pausade i fjol i samband med att jag arbetade med säkerhetskollen hos SSF. Så jag ska öppna möjligheten att boka mig som föreläsare igen. Men det som jag vill passa på att tipsa om nu här i podden, det är att redan i februari så kör jag 2 stycken öppna föreläsningar som det är gratis att komma till. Det ena är den 10 februari, då är jag inbjuden till Linköping Science Parks, Swedish Scaleups och Cyberlys förmiddag om cybersäkerhet för tillväxtbolag. Det är i Linköping, och om ni är intresserade av det så är det på måndag som är sista anmälningsdag. Och sen den 19 februari, då är jag inbjuden till ECIDs lunchseminarium kommer att handla om lösenordsfri inloggning och FIDO 2. Så vill ni ha en grundlig genomgång av det från grunden, då kan ni passa på att komma den 19 februari till ECID i Stockholm. Båda de 2 eventen är gratis att medverka vid, och det finns platser kvar till båda när vi spelar in det här avsnittet.
Hur gör jag om jag vill boka in dig, givet då att jag inte sitter mitt emot skrivbordet då, som jag i normala fall?
Då kommer jag snart att lägga upp en bokningssida igen och återlista mig hos Athenas talarbyrå. Och jag återkommer med det i kommande avsnitt om hur ni kan boka in mig till Almedalen också, där jag faktiskt är med hela Almedalens veckan i år.
Trevligt, trevligt. Och på tal om Almedalen, där kan man, den är svår, där kan man fiska med nät. Och nätfiske är ju inte alltid bra. I alla fall inte om man applicerar det på IT-säkerhetsvärlden. Och därmed så ska vi prata om One Password och Bitwarden som förbättrar detta. Jag är stolt.
Ja. Jag tror att det blir svårt att underträffa den övergången i år. Men ja, helt klart. Vi ska prata om hur de förbättrar nätfiskeskyddet, de här 2 lösenordshanterarna. För om ni minns så pratade vi i slutet av förra året om hur Troy Hunt, han som driver Have I Been Pwned som vi pratade om tidigare, själv föll offer för en nätfiskeattack. Och det var trots att han lagrade sitt användarnamn och lösenord till det konto som kapades i One Password, hans lösenordshanterare.
Ja, så amatörmässigt. Han borde ju veta bättre som professionell.
Men som vi sa, om han kan falla offer för sådana nätfiskeattacker, då kan vem som helst göra det. Det är den lärdomen som vi drar av det. Problemet var nämligen att han var jetlaggad, och den automatiska ifyllnadsfunktionen som One Password erbjuder, den funkar inte. Han kunde inte använda den för att logga in. Så han kopierade och klistrade in användarnamn och lösenord istället. men upptäckte för sent att han gjorde det på en klonad kopia av webbplatsen som han trodde att han skulle logga in på. Så han råkade släppa in angripare, och det är ju någonting som inte får ske. Nu har därför 1Password börjat rulla ut en funktion som minskar risken att någon faller offer bara genom att erbjuda en påminnelse. Om en användare försöker kopiera och klistra in inloggningsuppgifter, så kommer 1Password nu att varna för att det kan vara fara på färde. Då kommer en liten dialogruta med följande budskap att visas, fritt översatt till svenska.
Webbplatsen som du befinner dig på är inte länkad till någon inloggning i 1Password. För att förbli säker, kontrollera att du litar på denna webbplats innan du fortsätter. Klicka på OK för att klistra in ditt lösenord.
Det här tror jag att kan rädda några användare åtminstone. Det är bra att de liksom trycker extra hårt på att om nu inte automatisk ifyllnad funkar, då kan det vara för att du är på en bedräglig webbplats.
Ja. Nej, men absolut. Jag gjorde mig lite rolig där. Jag har gjort exakt detta ju. Jag var inte ens jetlaggad. Jag var inte ens trött.
Ja.
Det var 16.00 på eftermiddagen dock, tror jag. Så att det var ju, man började klocka ut lite. Nej, och jag vet inte. Det var ju någonting så här, någon tanke om att ja, det är väl något fel på 1Password. Någon koppling där som inte fungerar. Och jag satt för det lite på innan hur det gick till. Men det var exakt så. Jag gick alltså in i 1Password, kopierade lösenordet och klistrade in. Och fick en notis att en tvåstegsverifiering att från Brasilien var det, va?
São Paulo.
Ja, och tänkte att det är ju tillräckligt nära Malmö, och tryckte jag.
Och vill ni höra hur det gick till? För det var faktiskt världens bästa nätfiskattack, som vi kallade det.
Ja.
Den var alltså genuint bra, med så som de använde en falsk Google-annons för att lura in Peter. Vi lägger en länk i show notes till avsnittet vi gjorde om det, för att det var imponerande välgjort.
Hög kompetens, precis.
Ja, precis. Ja. Det är guldstjärna, tror jag till och med att angriparna fick. Men nu så kommer då 1Password att försöka varna lite tydligare ifall en användare ser ut att hålla på att luras på det här sättet. Utrullning av den här funktionen pågår, och den är aktiv som standard för privatanvändare, företagsanvändare. Där går det att aktivera funktionen. Administratören kan aktivera funktionen. Bitwarden meddelade också nu i veckan att de kommer lansera något de kallar nätfiskeskydd. Exakt hur det funkar framgår inte, för att i blogginlägget då står det bara att funktionen kommer att fungera på det här sättet, fritt översatt till svenska.
Identifiera och blockera skadliga webbplatser proaktivt innan det kan stjäla inloggningsuppgifter, vilket tillför ett viktigt skydd utöver lösenordshantering.
Mm. Och den kommer snart, den funktionen. Och det är en ny funktion som också Bitwarden använder för att motivera varför de nu höjer priset. Gratisversionen kommer inte påverkas, den kommer fortsätta vara gratis. Men premiumversionen, den kommer att fördubblas i pris. Det är en rejäl prishöjning, så nu kommer Bitwardens premiumversion kosta nästan $20 per år. Vän av ordning ska väl då kanske lägga till att det är fortfarande billigare än Proton Pass, som kostar 36 euro per år, och 1Password som kostar $48 per år. Rabatt första året visserligen. Men även om Bitwarden dubblar priserna, så är de fortfarande billigast av de tre lösenordshanterare som vi brukar rekommendera här i Bli säker-podden. Alltid tråkigt med prishöjningar, men man får jämföra det med vad konkurrenterna tar betalt. Och därutöver så har Bitwarden också för övrigt precis publicerat sina årliga tredjepartsgranskningar, och de rapporterna ligger nu så att ni kan ladda ner dem från Bitwardens webbplats.
Så är det. Nu till veckans huvudämne och anklagelserna mot WhatsApp. Och vi har till och med varit väldigt tydliga med att de är helt bevislösa. Det har kommit in en stämningsansökan där påstådda visselblåsare påstår, det är väldigt fetmarkerat här i texten, att WhatsApp inte alls är totalstreckskrypterat. Och stämmer detta då, att det inte är totalstreckskrypterat, då är det ju en livslögn som inte duger från det bolaget.
Ja, det hade ju varit fullständig katastrof, för att de har ju byggt hela sin sin marknadsföring på att det är en totalstreckskrypterad meddelandetjänst. Alltså en tjänst där tjänsteleverantören själv inte kan se meddelandena som skickas och tas emot. Och det har de tryckt hårt på sedan de gick över till att använda Signal-protokollet. Alltså samma protokoll som används av meddelandeappen Signal, som jag tror att vi har nämnt någon gång tidigare i podden. Om jag försöker tänka tillbaka. Jag tror vi har nämnt världens bästa meddelandeapp vid något tillfälle tidigare. Men sen finns det saker som skiljer mellan WhatsApp och Signal i alla fall. Båda baseras på samma protokoll. Men medan Signal-appen har öppen källkod har WhatsApp inte öppen källkod. Så utomstående granskare kan inte se hur det här protokollet är implementerat. Och sen Signal har ju precis fått stöd för säkerhetskopiering. WhatsApp har haft det länge, men inte säkerhetskopierat meddelandena med totalstreckskryptering som standard. Utan de här meddelandena har säkerhetskopierats totalstreckskrypterat om användarna aktivt valt att aktivera totalstreckskryptering. Men de som användarna pratar med kan inte se ifall alla deltagare i konversationen har aktiverat totalstreckskryptering eller inte. Lite samma problem som iMessage dras med. Och sen det stora problemet är ju att medan Signal gör en grej av att verkligen minimera mängden metadata som de samlar in, alltså information om hur användare använder appen, så samlar WhatsApp in kopiösa mängder metadata, vilket kan vara ett nästan lika stort problem som att de har tillgång till meddelandena i sig. Så det finns väldigt goda skäl till att inte använda WhatsApp, men jag tänker nu ändå försvara WhatsApp, för det har lämnats in en grupptalan, en stämningsansökan, där det påstås att allt det här som WhatsApp marknadsför med totalstreckskryptering är ren och skär lögn. Vi har översatt en liten del av den här stämningsansökan till svenska. Hela ligger länkad i show notes.
Metas och WhatsApps påståenden om att de inte har tillgång till innehållet i WhatsApp-användares kommunikation är falskt. Som visselblåsarna här har förklarat lagrar WhatsApp och Meta krypterad kommunikation från WhatsApp och har obegränsad tillgång till den. Processen för Meta-anställda att få denna åtkomst är mycket enkel. En anställd behöver endast skicka in en task, det vill säga en förfrågan, via Metas interna system till en Meta-ingenjör med en motivering om att de behöver tillgång till WhatsApp-meddelanden för sitt arbete. Meta-ingenjörsteamet beviljar då åtkomst, ofta utan någon som helst granskning, och den anställdes arbetsstation får ett nytt fönster, eller widget, som kan visa meddelanden från vilken WhatsApp-användare som helst, baserat på användarens unika användar-ID som är identiskt mellan alla Meta-produkter. När Meta-medarbetaren har denna åtkomst kan de läsa användarnas meddelanden direkt genom widgeten. Inget separat dekrypteringssteg krävs. WhatsApp-meddelanden visas i widgetar tillsammans med meddelanden från okrypterade källor. Meddelanden blir tillgängliga nästan omedelbart efter att det skickats praktiskt taget i realtid. Åtkomsten är dessutom obegränsad över tid, vilket innebär att Meta-anställda kan läsa meddelanden från stunden användarna först aktiverade sina konton, inklusive meddelanden som användarna själva tror att de har raderat. Slut på citat. Ja, det är ju ingen liten, liksom, det är ju en hel smocka av ja, det värsta som kan hända. Så.
Ja, ni ljuger om allt, ja, helt enkelt. Ja. Men Meta, de hävdar att de inte ljuger om allt, och via sitt WhatsApp-konto på plattformen X meddelade de så här den 27 januari, fritt översatt till svenska.
Dina WhatsApp-meddelanden är privata. Vi använder Signal-protokollet som har öppen källkod för att kryptera dem. Kryptering sker på din enhet. Meddelanden krypteras innan de lämnar din enhet. Endast den avsedda mottagaren har nycklarna för att dekryptera meddelanden. Meddelandekrypteringsnycklarna är inte åtkomliga för WhatsApp eller Meta. Alla påståenden om motsatsen är falska.
Jag noterar att Meta gör en liten fuling här. De säger, vi använder signalprotokollet som har öppen källkod. Ja, men er app har inte öppen källkod. Och nu handlar det inte om att det ifrågasätts om det finns sårbarheter i signalprotokollet. Det handlar om huruvida ni har byggt in bakdörrar. Och då spelar det väl ingen roll att ni använder signalprotokollet. Och sen får jag ju säga att med tiden har Meta gjort att... vad ska jag säga? De har inte så där jättehögt förtroende hos mig. Det är inte så att jag litar speciellt mycket på vad de säger. Men anledningen till att jag ändå tar dem lite i försvar nu, det är att jag litar inte heller på de som kommer med anklagelserna. Och det är en intressant aktör enligt chefen för WhatsApp som sa så här till New York Post, fritt översatt till svenska.
Denna stämning saknar grund och är en distraktion som drivs av samma advokatbyrå som försvarar NSO Group från ett domstolsföreläggande som hindrar deras verksamhet. Slut på citat. Och NSO Group känner vi ju till som gänget bakom Pegasus, får jag kalla den, triaden.
Ja, det är spiontrianen, denna ökända, avskyvärda spionprogram som har infekterat många politiker och journalister och frihetskämpar. Som ja, regimer har utnyttjat för att spionera på folk och som då bland annat har lyckats få fotfäste på mobiltelefoner på grund av sårbarheter i WhatsApp och underliggande operativsystem. Så om vi utgår från att påståendet stämmer, att det är samma advokatbyrå som ligger bakom det här, då kan det ju hända, eller i min mening, då sjunker trovärdigheten i de här anklagelserna ännu mer. Så vi har egentligen nu en situation där vi har en aktör som vi inte litar på, eller som jag inte litar på, Meta, som påstår vissa saker men inte har några bevis för det de påstår, för de har inte öppen källkod. Och sen har vi några som anklagar dem, NSO Group, som jag inte heller litar på men som inte lägger fram några bevis utöver bara att de påstår att det finns visselblåsare som hävdar det här. Så väger vi de här två mot varandra så är situationen ganska oförändrad. Men när det här kriget mellan de här två, kriget fel att säga, när den här konflikten mellan de här två parterna pågår, så passar några andra tjommar på att kliva in i spelet för att försöka marknadsföra sina egna meddelandetjänster. Och det här blir faktiskt lite komiskt. Först ut, mina damer och herrar, är Elon Musk.
Ja, mannen som tenderar att dyka upp i varenda podd jag är med. Han skriver på Twitter: WhatsApp är inte säkert. Även Signal är tveksamt. Använd X-chat. Mm. Slut på. Och då var det inte Twitter skrev på, utan på X då. Det,
ja, förlåt. Ja. Och X-chat är alltså den nya chattfunktionen på plattformen X som är totalstreckskrypterad. Och Elon, han hävdar då att WhatsApp inte är säkert, inte med någon förklaring till varför, och att även Signal är tveksamt. Och nu börjar den bli lite arg här. Liksom, vad kommer du med sådana anklagelser för? Och uppmaningen, använd X-chat. Ja, nu har du gått över gränsen, kära Elon Musk. Så jag tänkte svara på det genom att använda X egen information. Vi kan göra som så här. Vi kollar vad X själva skriver när det gäller X-chats stöd för perfect forward secrecy. Alltså det som gör att bra meddelandeappar, säkra meddelandeappar, inte avslöjar, röjer inspelad krypterad kommunikation ifall en angripare får tag i en nyckel vid ett senare tillfälle. Där står det så här, fritt översatt till svenska.
Om den privata nyckeln för en registrerad enhet skulle kompromitteras skulle en angripare kunna dekryptera alla krypterade direktmeddelanden som skickats och mottagits av den enheten. Med andra ord är denna implementation inte forward secure. Vi arbetar med mekanismer för att möjliggöra rotation av privata nycklar för att i framtiden erbjuda viss forward security.
Mm. Men det finns alltså inte idag, och det är också en av de bristerna som jag har pekat på i meddelandeappen Session, som för övrigt också arbetar med en ny version av protokollet som kommer att ha stöd för perfect forward secrecy. Sen finns det en FAQ i den här X-chatten dokumentationen också, där frågan är X-chat-protokollet säkert? Och svaret är kortfattat: X-chat-protokollet har granskats av en tredje part, och så är det en länk till rapporten. Den här tredje parten, det är Trail of Bits som är välrenommerade. Men ska vi kolla vad de skriver i den här granskningen? Låt oss börja med vad de skriver under punkten observationer, fritt översatt till svenska.
X-chat-protokollet och dess implementation har flera allvarliga säkerhetssårbarheter som måste åtgärdas omedelbart.
Så enligt den egna FAQ:n är alltså svaret på frågan, är X-chat-protokollet säkert? Nej. Och sen har även Trail of Bits gett lite rekommendationer till X om vad de ska göra, och där skriver de bland annat så här, fritt översatt till svenska.
Överväg att tillfälligt pausa X-chat-funktionen för att prioritera att åtgärda de identifierade säkerhetsproblemen. Vi är medvetna om flera högprioriterade sårbarheter som kräver teamets uppmärksamhet. Vi har separat lämnat långsiktiga rekommendationer till X för att åtgärda dessa högprioriterade problem. Att åtgärda dessa säkerhetsluckor kommer att hjälpa till att skydda både era användare och företagets rykte.
Mm. Men Elon Musk var inte den enda som klev in i den här debatten, utan det gjorde också Telegrams grundare Pavel Durov, som skrev ett väldigt syrligt inlägg på plattformen X.
Du måste vara hjärndöd för att tro att WhatsApp är säkert år 2026. När vi analyserade hur WhatsApp implementerade sin kryptering upptäckte vi flera möjliga attackvektorer. Slut på citat. Lite hårt. Hjärndöd är ganska starkt.
Mm. Men tror ni att han hade någon liten länk där också till de här sårbarheterna som han påstår att de har upptäckt? Nej. Och det spelar faktiskt ingen roll, för den första saken som slog mig när jag läste det där, det var i hela friden fick du luft ifrån? Liksom, du driver Telegram. Du klagar på WhatsApp, men du driver en app som 2026, för att trycka på året precis som han gjorde, inte ens har brytt sig om att implementera totalstreckskryptering. Alltså den absolut mest grundläggande funktionen för att vara en relevant meddelandeapp 2018. Det är liksom bara pinsamt att häva ur sig en sådan sak. Telegram har ju stöd för totalstreckskryptering med begränsad funktionalitet om du aktiverar det manuellt för en specifik konversation. Men det är ju bara pinsamt att inte det är standard genomgående. Telegram, de spelar inte i samma liga som Signal och Session och Simplex. Det är knappt att de spelar samma sport. Jag kommer att tänka, jag ska inte dra sportliknelser egentligen, men jag kommer att tänka på den här Hata Göteborg-filmen. Om du minns Rogge där.
Ja, just det, kan du säga, vi spelar i sämsta ligan.
Ja, du spelar sämsta, i Korpen. Ja, det. Sämsta ligan. Sämsta divisionen. Vi ligger sist. Och du är sämst i laget. Där har vi liksom... Om Telegram ska jämföras med konkurrenterna, då är det där de ligger. De konkurrerar med SMS. Det är där de är. Så det här är bara pinsamt. Och egentligen, Telegram ska snarare jämföras med till exempel saker du skriver publikt på X, saker som du skriver på Facebook. Det är mer den nivån. Det är ett socialt medie, det är inte en säker meddelandeapp. Men det finns säkra meddelandeappar. Och när det kommer till rekommendationen av dem, då förändrar inte de här pajkastningsattackerna det överhuvudtaget. För vi har inte rekommenderat att använda WhatsApp. För även om WhatsApp använder signalprotokollet, då finns det ju någonting som också använder signalprotokollet och gör det mycket bättre. Alltså meddelandeappen Signal. För då är det signalprotokollet, men det är öppen källkod, så det går att granska vad som händer. Det är ingen oavsiktlig, icke-totalstreckskrypterad säkerhetskopiering. Och det är inte massa onödig insamling av metadata. Signal gör tvärtom sitt bästa för att inte samla in metadata. Så varför använda en kopia när originalet finns? Nej, original and best. Jag har glömt vilken produkt det var som hade det som sin slogan. Men den borde Signal kunna stjäla. Så ja, rekommendationen av Signal, hör och häpna, den kvarstår. Vi fortsätter att rekommendera Signal, och det kommer vi säkerligen göra i väldigt många avsnitt till framöver. Och om ni inte har tröttnat på att höra oss rekommendera Signal, då tycker jag att ni ska passa på att prenumerera på den här podden. För då får ni redan nästa vecka ett nytt avsnitt av podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.